Vi ska prata om hur Nordiska motståndsrörelsen arbetar och varför. Och demonstrationer är ju ett sätt att arbeta. Vad sysselsätter sig Nordiska motståndsrörelsen mer med? Och varför? Det är väl vad vi ska prata om.
Mm. I grunden kan man väl ändå säga att alltså allt arbete vi gör kan man dela in i två olika kategorier. Och den ena kategorin, det är då att informera massorna, kan man säga. Att sprida propaganda. Och den andra kategorin är att stärka vår egen organisation internt. Nästan allt vi gör går att placera in i en av de två facken. Och vad gäller propagandan så finns det även där två underavdelningar. Det finns två olika syften, framförallt som jag ser det, varför vi sprider propaganda. Dels är det ju såklart för att rekrytera nya medlemmar. Och dels så är det också för att driva opinion i olika frågor. Vi förstår ju att även under de mest optimala förutsättningarna så är det ändå inte en majoritet av folket som kommer ansluta sig till oss. Och står vid vår sida på demonstrationer och på annat. Utan det är ändå en begränsad skara människor som kommer att göra det. Så därför kan vi inte bara sprida propaganda med syfte att vi ska rekrytera folk. Men visst så sprider vi propaganda dels för att specifikt hitta den minoriteten av folket som faktiskt är så pass rakryggade och offervilliga att de vill och kan kämpa. Och att vi ska få dem att ansluta sig till oss, såklart. Men vi sprider också propaganda till resterande delar av folket för att få dem att bli mer positiva i sin inställning till oss och våra idéer. För vi behöver ha en majoritet av folket på vår sida för att kunna ta och behålla makten i Norden. Och de här människorna, de behöver inte vara så pass sympatiska att de ansluter sig. De behöver inte ens vara så pass sympatiska att de lägger sin röst på oss. Men de behöver vara i ett läge där de åtminstone inte skulle ha något emot om vi faktiskt skulle ta makten i det här landet. Att de skulle acceptera läget helt enkelt. De skulle inte motarbeta oss. Och för att lyckas åstadkomma ett sånt scenario så måste vi som organisation och nationalsocialismen som världsåskådning normaliseras bland människor. Och det gör vi med propaganda.
Mm. Och då tänker jag på de där passiva som vi pratade om tidigare. Om man överlättar sin skuldbörda så att säga. Så det man faktiskt kan göra som ett första steg, det är att alltid försvara oss i lunchrummet och till grannar och vad det nu kan vara. För att vår fiende, systemet och systemets alla medier och så vidare, det är väldigt lätt att klanka ner på oss för att man har ju liksom systemets stöd till att göra det i ryggen. Mm. Och de människor som gör det, om de gör det nu i lunchrummet till exempel, det kan vara bra om de får mothugg.
Jo, det kan räcka för att de ska sluta med det där. För att de är så ovan vid att faktiskt få mothugg.
Ja, och att andra i lunchrummet kanske känner att oj, här är en som ändå försvarar den där Nordiska motståndsrörelsen. Och att, jo, jag känner ju samma sak. Nu kan jag också liksom stå upp och säga det jag tycker.
Mm. Jo, precis. Men i alla fall, vad vi gör då för att sprida den här propagandan för att normalisera oss, det är ju en hel del basaktivism, flygbasutdelningar, brevlådor, klistermärksuppsättningar, affischeringar, banderolluppsättningar, sprängningar, men också demonstrationer som vi var inne på innan, andra offentliga aktioner, torgmöten eller bara offentliga flygbasutdelningar. Vi gör en hel del mer uppseendeväckande, ibland kanske till och med lite våghalsiga aktioner. Och sen arbetar vi också aktivt på internet i form av grafik, film, vi finns på olika forum och så vidare. Men det kanske absolut viktigaste propagandaorganet vi ändå har, det är vår media. Som du var inne på lite snabbt här tidigare, så alltså Nordfront till exempel är ju ett propagandaorgan. Våra poddar är propaganda, liksom våra tv-satsningar. Och genom ett flygblad utdelat till rätt person eller med ett klistermärke uppsatt på rätt plats så kan vi normalisera bilden av oss själva till viss del. och vi kan kanske väcka någon persons intresse. Men sen är det genom vår media som vi formar den här nyfikna personen till att bli tillräckligt övertygad om sanningen för att sen så småningom också förhoppningsvis vilja ansluta sig till motståndsrörelsen. Och när vi väl har kommit så långt så att en människa faktiskt har anslutit sig, då kommer vi in på den andra delen som jag pratade om här, som alltså är att stärka organisationen internt. Det är också en väldigt viktig aspekt i det vi arbetar med. Och i det här så innefattas ju att få våra medlemmar att växa och bli bättre människor. Att få dem att lära sig saker som de kan ha användning för framåt i en mängd olika scenarion som skulle kunna utspela sig. Men det handlar också om att svetsa samman alla medlemmar till att bli en välfungerande och stark enhet med en mycket god gemenskap. Det handlar om att skapa rätt kultur, att få fram rätt regelverk och få folk att följa det. Det handlar om att skapa en disciplin bland våra anslutna. Och för de här ändamålen då så arrangerar vi föredrag, vi trycker skrifter, vi skriver ideologiska artiklar, vi håller studiecirklar, sociala träffar, utbildningar, kampsportsträning och annan typ av fysisk träning. Vi har en del laguppbyggande verksamhet, vandringar, vildmarksövernattningar och ja, en hel del annat. För de syftena så att säga. Sen kan väl också som ett sista tillägg på frågan nämnas att vi utöver de här två huvudgrenarna, det går i viss del in i dem, men man kan väl också säga att en sak vi arbetar med är hela tiden egentligen genom det vi gör är att bygga ett alternativt samhälle inom samhället. Vi gör det genom att skapa bättre människor en efter en i form av våra medlemmar. Vi gör det genom att vi flyttar samman. Så vi bor närmare varandra och flyttar in i mindre samhällen, flera stycken och så här. Vi gör det genom att utbilda oss i saker som kan vara nödvändiga faktiskt för att vi ska klara oss även om det rådande samhället krackelerar. Samt genom att vi faktiskt försöker i den mån det går att finnas där för folket när det nuvarande systemet sviker dem. Det kan vara att patrullera gator på orter där polisen inte kan garantera deras säkerhet längre. Det här systemet kan inte garantera deras säkerhet längre. Det kan vara dela ut mat till hemlösa där systemet prioriterar flyktingar framför nordiska människor som är hemlösa och annat.
När vi pratar om de här orterna så menar vi alltså samtliga orter i Sverige.
Ja, jo, precis. Okay. Det finns väl en del orter kanske där det inte bor så många folkfränder och vi kan inte så intresserade av de orterna. Men ja, annars är det väl egentligen nästan så.
Mm. Finns det fler vägar att gå än de nuvarande?
Det finns helt säkert fler vägar som vi inte har provat än så länge i varje fall. Alltså vi är väldigt, väldigt öppna för nya vägar och nya metoder. Och vi försöker alltid att ligga i framkant. Vi försöker tänka utanför boxen. Det är såklart att vi kopierar både konkurrenter och våra fiender. Vi strävar efter att göra saker bättre än vad de gör det, eller minst lika bra fast med mycket, mycket mindre resurser. Men vi jobbar också aktivt med att hitta helt nya vägar som ingen annan har provat innan. Och det är väldigt, väldigt viktigt för oss och en viktig del i organisationens strategi och även i mitt tänk som ledare att vi aldrig ska nöja oss där vi är. Vi ska aldrig stelna fast i en gammal form utan vi ska förfina organisationen hela tiden. Vi ska bli ännu bättre på det vi redan är bra på och vi ska ständigt utmana oss själva. Och givetvis också däribland hitta nya vägar för att nå ut till folket eller för att bygga upp den här organisationen som vi behöver vara.
Jo, nej, men vi som varit med ett tag, du och jag och andra, har ju varit med under den där tiden då vi, ja, kanske bara för 5-10 år sedan, då fortfarande var i princip enbart en gatukampsrörelse. Och där har ju mycket hänt på senare tid. Det kan ju ta ett exempel är ju radio, är ju, för några år sedan hade vi inte alls någon no radio, men nu när vi verkligen har börjat satsa på det så är vi ju den kraft inom den nationella rörelsen som är absolut bäst. Alltså vi är ju helt ledande inom radioverksamheten. Och vi är även duktiga, väldigt duktiga på film och Nordfront och allt det där. Så att vi är ju definitivt öppna för att inte enbart vara en gatukampsrörelse till exempel.
Absolut, och vi känner ju även till andra delar som vi i dagsläget har mycket kvar att önska på, som vi är fullt medvetna om och som vi har en målsättning att bli bättre på framöver. Och givetvis förstår vi också att det finns områden som vi inte alls gett oss in i än så länge. Så att det finns mycket kvar. Det är ju precis som du säger, för bara 5-10 år sedan så såg det ut så. Och om bara 5-10 år framåt så är jag helt övertygad om att vi kommer att titta tillbaka på den här tiden och tänka att då hade vi bara det och det. Så vi utvecklas och går framåt och växer hela tiden. Och det är liksom, det måste vi göra. Och det gör vi just genom att utmana oss själva, som sagt. Att inte stelna fast, att inte nöja oss där vi är. Nöjda kan vi vara när vi har makten.
Mm. Men var söker sin tid, helt enkelt.
Jo, precis. Och sen är det ju såklart så att saker och ting kräver olika resurser också. Det är ju exempelvis, för nu sa du ju här då att alla städer i hela Sverige, i stort sett kan inte systemet garantera säkerheten, och det är ju helt sant. Så varför är vi då inte ute och patrullerar i varenda stad i hela Sverige, varenda dag? Jo, det handlar ju om resursprioritering såklart. Alltså det är ju otroligt mycket enklare såklart, otroligt mycket enklare att dra ihop en flygbörsutdelning i ett villaområde en torsdag eftermiddag än vad det är att patrullera en storstad en fredag natt liksom. Så det är inte så att man kan säga att vi väljer att göra flygbörsutdelningen istället för patrulleringen, utan det är en enorm skillnad i resurskrävande och även vilka risker vi utsätter våra aktivister för vad det gäller fängelsestraff och annat. Som sagt så har vi polisen på oss, som vi var inne på här innan gällande demonstrationer. Så vi vet om vad vi kan och vi vet om vad vi behöver bli bättre på. Och vissa saker kommer att lösa sig så efterhand som vi får fler att ansluta sig och få ännu bättre resurser än vad vi har idag.
Ja, det, och det är just därför de där passiva människorna måste ansluta sig. Mm. För att det finns saker vi vill göra. Vi är helt öppna för andra saker. Och att göra bedriva viss verksamhet mer konsekvent och kontinuerligt. Men då behöver vi få in fler människor, ännu fler människor.
Mm. Absolut.
Så det är bara att sluta sitt hemma och tyck och börja göra.
Ja.
Men nu när vi ändå är inne på det, vad är det bästa sättet för att väcka folket?
Ja, hade vi vetat svaret på det så hade vi ju givetvis uteslutande bara sysselsatt oss med det. Kan man väl säga. Ja. Men nej, men alltså, jag tror ju egentligen inte ens det finns någon sån här väg. Jag tror inte det finns en ultimat väg. Det enda man borde syssla med för att verkligen lyckas. Utan visst så finns det ju saker som ger mer än andra. Det finns saker som i förhållande till hur lite resurser de kräver ger otroligt mycket. Eller saker som ger ännu mer än så, men som kräver jättemycket resurser. Och sådär. Men jag tror framförallt det är viktigt att vi arbetar så brett vi bara kan. Och att vi fortsätter att breddas hela tiden. För att jag tror att olika människor tilltalas av olika saker. En person imponeras kanske av våra stora disciplinerade demonstrationståg. En annan som inte alls tycker det är något märkvärdigt blir istället imponerad av oss när vi repellerar ner för Kulturhuset i Stockholm mitt på dagen och sätter en banderoll. En person vill kanske att vi skulle fokusera 100% på utåtriktad aktivism och en annan att vi borde fokusera mycket, mycket mer på interna aktiviteter. En påverkas kanske främst av våra poddar och en annan av välskrivna ideologiska artiklar. En gillar Radio Nordfront, en annan föredrar ledarperspektiv och så vidare och så vidare och så vidare. Och för och då nå alla de här människorna och alla de här intressena så måste vi ju arbeta så brett som möjligt. Det är en aspekt. En annan aspekt i det är ju att desto bredare vi är desto svårare blir det att undvika oss. och att vi når in i folks liv och verklighet och vardag på mer än ett sätt, konstant och regelbundet.
Mm. Ja, jag tänkte bara nu när vi nu kanske låter som att jag uppehåller ämnet kring i radio, vilket jag de facto kanske gör det, men och att ja, för de som inte vet så jag är ju chef för radioverksamhet, men det handlar inte så mycket om det egentligen. Men det jag vill säga är att vi har ju ett program som heter Livsfördel till exempel, som handlar om självhushållning och prepping. Och det är ett väldigt underskattat program om man tittar på lyssnarantalet. Alltså de har ju ändå ganska många lyssnare och sådär, men Radio Nordfront och alla de andra har ju fler då. Men det är ändå så att det programmet har rekryterat medlemmar till vår organisation som förmodligen inte hade ansökt om det inte var då på grund av just Livsfördel. Så där ser man ju poängen med att faktiskt ha olika utbud.
Mm.
Och inte bara i radio naturligtvis, men inom alla områden där vi kan bredda oss. Och
radio i sig har ju rekryterat massvis med människor som inte har gått med under alla år när vi inte hade radio. Vi har en sån sak som Vår väg, alltså vårt politiska program, som jag vet har varit viktigt för flera människor att ansluta sig. Som det kanske inte har funnits resurser eller tid, eller kanske tiden har varit mogen för att ta fram en sån sak tidigare när vi har varit en mer uteslutande gatuaktiv rörelse och sådär. Så att nog är det så att det fungerar att vara bred, liksom, att det stämmer det jag säger, att människor attraheras av olika saker.
Mm, och hittar till oss via olika saker.
Mm.
Som det, den här människan kanske var, det finns ju faktiskt folk som knappt känner till motståndsrörelserna, även fast man förstår inte hur det är möjligt, men det finns ju faktiskt sådana människor. Men de kanske är intresserade av prepping just, och så hittar de här preppingpodden och ja, börjar intressera sig för motståndsrörelsen, tack vare den.
Jo, precis.
De får höra vårt synsätt kring självhushållning och prepping.
Mm. Sen en annan fördel faktiskt med att arbeta brett, det är ju inte bara hur vi når ut, utan det är också att det blir enklare för oss själva att utnyttja våra resurser. Det blir enklare för oss att ta tillvara på alla våra olika medlemmars förmågor. Hade vi exempelvis bara skrivit artiklar, vi hade bara satsat allt vi har på Nordfront, då hade vi ju inte haft någon nytta för människor som inte kunde skriva eller göra bilder eller vad det nu kan vara. Hade vi bara varit gataktiva så hade vi inte haft någon nytta för människor som absolut inte vill eller kan vara på gatan av olika anledningar och så vidare. Så det är ytterligare en aspekt i att arbeta brett, liksom, att vi faktiskt kan nyttja den bredden vi har i organisationen och den kompetensen vi har. Och med det sagt så vill jag väl också då påpeka att vi arbetar ju hela tiden med självförbättring. Och ett steg, ett led i den här självförbättringen, det är ju att våra aktivister ska bli så pass dynamiska och mångsidiga att de kan arbeta med både pennan och svärdet. Att de kan vara behjälpliga där de mest behövs. Men det är ju ändå så att man ofta är lite bättre på det ena än det andra, eller att man kanske föredrar rent ut sagt att arbeta med det ena framför det andra. Och i detta så finns det också en aspekt i att vi faktiskt kan börja använda nya medlemmar mycket tidigare. Fram tills de har blivit så här dynamiska och lärt sig allt som är intressant, så har de kanske någon sak de kan börja jobba med i organisationen åtminstone.
Mm.
Men om jag ändå ska vara, nu har jag varit lite, jag har varit helt ärlig, men lite fegt kanske, och bara säga att jag tycker det är bra att vi arbetar brett. Jag ska lyfta fram två saker som jag vet är otroligt viktiga. Kanske är viktigast av allt. Därmed inte sagt att vi ska utesluta de andra delarna, vilket jag hoppas jag har fått fram varför vi inte ska göra här. Men det första, det är att vi faktiskt är en öppen och offentlig organisation. Det tror jag är otroligt viktigt. Att våra medlemmar inte maskerar sig eller uteslutande sysslar med aktivism på internet till exempel, utan att våra medlemmar faktiskt vågar stå rakryggat på gator och torg helt öppet och ta debatten med människor. Jag är helt övertygad om att det är det bästa viset för att normalisera vår organisation, för att det bryter ner lögnmedias bild av vilka vi är. får man se med sina egna ögon att vi inte är hatiska och våldsamma idioter med bombajackor kanske och kängor eller någonting, utan att vi faktiskt är, vi är helt normala. Vi är normala män och kvinnor, vi är pålästa om vår sak, vi vet vad vi pratar om, det finns ett syfte varför vi står där på gatan, och det är kärleken till vårt folk, det är ingenting annat.
Och vi skäms inte för dem vi är.
Mm, absolut. Det tror jag är superviktigt och kanske det viktigaste av allting. Och en annan sak som är sammankopplad med det, som jag också tror är väldigt viktig, det är att vi, att varje medlem, att vi förstår det tänket, att varje medlem i organisationen, oavsett om det är en medlem som vill ha det ansvaret eller inte, så är varje medlem en reklampelare, en megafon för organisationen. Om en enda känd medlem beter sig riktigt illa under en krogkväll eller skriver något riktigt korkat på sociala medier eller vad det nu kan vara, då kan det ju skada hela organisationen rejält. Precis som att motsatsen råder. Att agerar man korrekt och föredömligt även i sin vardag, då blir det också ett sätt att normalisera organisationen. Precis som med förhållandet är gällande de offentliga aktionerna, så blir det ju samma sak här, att när människor i vår omgivning lär känna oss och får se vilka vi är, och att alltså, trots att vi är de där hemska mördarnazisterna, så lär de känna oss, de lär se oss och de förstår att vi är inte så där hemska som media liksom utmålar oss för vara, eller systemet skriker ut att vi är, utan nej, vi är bra män och kvinnor helt enkelt. Så det är viktigt, även om det sista är en omedveten form av aktivism kan man säga. Men det är ju också en av många anledningar varför det är så viktigt med att vi hela tiden strävar efter självförbättring. Att vi rannsakar oss själva och att vi har regelverk och disciplin för olika saker.
Mm. Det jag funderar på, vi har ju pratat om de bästa sätten nu för att väcka folket. Men ja, vi vet ju när vi demonstrerar, vi har ju haft 700 deltagare som mest i våra led och sådär. Vilket är väldigt bra. Men man tänker ju så att det borde ju vara tiotusentals, hundratusentals människor ute på gatorna och protestera och så vidare. Varför vaknar inte människor i någon större utsträckning, tror du?
Alltså det är ju lite så som du säger här, att det är väldigt många människor som vaknar. Det är fler människor som vaknar för varje dag som går. Men att gå ifrån att bara se hur landet ligger till att faktiskt också engagera sig och göra något aktivt åt saken, kanske ansluta sig till oss, det är ett väldigt, väldigt stort steg däremellan att se och göra. Och varför det är så? Ja, den viktigaste aspekten, det är väl egentligen att vårt folks fiender har helt enorma, abnorma resurser. För att även om vi för all del når ut till hundratusentals unika läsare varje månad på Nordfront, så står ändå Aftonbladet där och når ut till över en miljon människor varje dag. Och systemet, de har ju pengar. De har pengar som de kan köpa precis vad de vill med. De har miljard efter miljard efter miljard som de kan plöja ner i olika hjärntvättningskampanjer och köpa människor till att tycka olika saker och annat. Vi som utmanare har inte ens några bankkonton. Vi döms till fängelse om vi försvarar oss med knytnävar. Systemet, de kan skita människor och få en medalj för det, för att de har gjort ett bra jobb och så vidare och så vidare. Så att, alltså, i jämförelse med systemet så har vi ju verkligen mikroskopiska resurser. Men visst, vi är enormt mycket bättre och mer effektiva när det kommer till att använda våra resurser. Men trots det så är det ju ändå så. Vi ligger i lä jämfört med systemet. Vi slår kraftigt underifrån, kan man lugnt säga. Och det i sin tur, det leder ju till att det kostar att ansluta sig. Som ett exempel, det är mer socialt stigmatiserande att bli uthängd i Aftonbladet som en mördarnazist än att bli uthängd på Nordfront som antifascist till exempel, om man nu har gjort något dumt som man förtjänar det. Men i slutändan, trots allt detta, i slutändan så handlar det ju egentligen, som jag var inne på i mitt tal i Nyköping, om att fatta mod. Det är det det handlar om. När allt kommer omkring, och man bortser från allt, så är det ändå det det handlar om till syvende och sist. Alltså, vårt folk har i decennier nu tryckts ner och hållits tillbaka. Man ska minsann räcka upp handen om man har något att säga, och i övrigt så ska man veta sin förbannade plats. Man ska inte slå tillbaka, man ska foga sig efter piskan. Det har vi blivit matade med i decennier. En äkta man eller kvinna som har släppt det här tänket, kommit förbi det här oket från förtryckarna, de skiter ju såklart fullständigt om de blir uthängda i tidningen, eller kanske till och med förlorar sitt jobb, när det ju faktiskt är hela vår ras, öde och överlevnad som står på spel. Men bland de flesta människorna så krävs det ganska många knuffar i ryggen, ganska många sparkar i baken för att få dem att hitta tillbaka till de här instinkterna, få dem att faktiskt frigöra sig från det här oket och få dem att faktiskt göra det som är rätt. Det krävs mer än ett flygblad eller en bra podd för att skapa en krigare av en soffpotatis eller en kämpe av en syltrygg. Men ett flygblad här och en podd där och ett gäng andra omständigheter utöver det, så kan det förhoppningsvis komma en rakryggad nordbo ut på andra sidan i slutändan i alla fall. Men de här rätta förutsättningarna, det är inte riktigt bara upp till oss att skapa dem. Vi jobbar på med det vi kan påverka och försöker effektivisera oss hela tiden vad det gäller det. Men man kan också säga att för att vi ska bli verkligt framgångsrika så behöver vi nog också att systemet fortsätter göra bort sig och fortsätter krackelera. För varje gång de tappar masken, för varje gång de avslöjas med att ljuga, för varje gång de avslöjas med att behandla vårt folk som skit eller prioritera främlingar före sitt eget folk, så kommer givetvis också det att vara en hjälpande knuff i rätt riktning för folket. Så vad vi får sikta på är att fortsätta växa. Vi får göra det med vetskap om att systemet för varje dag fortsätter försvagas. Och så småningom så kommer det genom det att uppstå en situation där det faktiskt inte kostar mer att stödja oss än att stödja systemet. Där faktiskt kanske systemet inte ens kan garantera en säkerhet eller inte ens ge en mat på bordet längre. Och då kommer människor i en aldrig tidigare skådad omfattning att komma till oss. Och då gäller det att vi är helt redo för det. Att vi har byggt organisationen för just den dagen och de förutsättningarna som kommer råda då. Så det är det vi måste jobba stenhårt med nu för att kunna segra i slutändan också. Och inte göra magplask när vi väl får folket till oss.
Mm. Absolut. Vi har pratat om det förr, men vi kan ta det igen. Vad har du att säga till de som är intresserade men ännu inte anslutit sig?
Skicka in en ansökan åtminstone. Den leder till att du kallas till ett rekryteringsmöte. Om du mot förmodan inte gillar det du hör, så har du åtminstone gett det chansen. Men som ett tillägg till det, för det brukar jag säga, men som ett tillägg till det, för att jag är på det humöret nu och har precis hållit tal om det, så vill jag också säga att var inte för kritisk när du granskar oss. Kom ihåg att om du inte tycker vi är bra nog, så är det systemet du väljer istället. Det är folkmordet du väljer istället. Ditt val är som sagt inte att kämpa med oss eller bara sitta i soffan och ha det bra. Utan det är att kämpa med oss eller låta vårt folk gå under. En man kämpar, en kvinna kämpar, en hen går under. Så frågan är vad du är.
Ja, bra med den retoriska frågan så avslutar vi programmet.
Ja.